Dyslexi enligt mig. Personliga reflektioner kring dyslexi. Jag kan inte tänka platt. I definitionerna och inom forskningen om dyslexi upplever jag att en rätt snäv beskrivning av dyslexi används. Det är en relativt smal bild som presenteras med enbart problematik som fokus. Detta är dock ett tillstånd som innefattas av så mycket mer, vilket väldigt sällan lyser igenom i det just nämnda. Jag hävdar att man inom forskningen utgår ifrån att hitta felet genom att fokusera på problematiken, utan att blicka utåt och från ett helhetligt perspektiv. Problematiken som beskrivs när dyslexi behandlas är ett helt naturligt resultat av det tankesätt och det sätt en person med dyslexi fungerar på. Det finns nämligen även fördelar som nästan aldrig kommer på tal och som någon större forskning i större utsträckning inte fokuserat på överhuvudtaget. Se vidare i bakgrunden, vad är dyslexi? Jag vill därför göra ett försök till att presentera hela bilden av vad dyslexi egentligen kan handla om. Min hela bild. En person med dyslexi har en större höger hjärnhalva, vilket i högre grad är involverad i tänkandet. Eftersom jag har full förståelse för att man kan ha svårt att förstå och sätta sig in i vad detta skulle kunna innebära, vill jag komplettera texten med egna erfarenheter, teorier och funderingar. Detta dels för att jag vill dela med mig av mina upplevelser i hopp om att det i ännu högre utsträckning ska kunna göras konkret och öka förståelsen om vad det egentligen kan anses handla om. Dels för att man till en del skulle kunna anse mig som en källa i mig själv, som kanske på något sätt skulle kunna komplettera diskussionerna i ämnet. Någonting som här är väldigt viktigt att ha i åtanke är att alla dyslektiker är olika och att dyslexi har en stor spännvidd i sitt yttrande. Ingen dyslektiker är den andra helt lik. Man har olika strategier, olika styrkor och svagheter. Det jag nu kommer att berätta och påstå kan därför inte tas som generella upplevelser och riktlinjer. Det är mina tankar och åsikter ur mitt perspektiv. Eftersom min inblick i det icke-dyslektiska perspektivet, och även till viss del som sagt dyslektiska, är begränsad, reserverar jag mig för vissa felaktiga antaganden. Jag vet ju egentligen bara hur jag tänker och ser text, inte hur ni andra gör. Just därför ska jag nu i denna del försöka mig på att förklara det och berätta hur jag upplever det. Tredimensionalitet och helhet. Davis understryker det flerdimensionella tänkandet hos dyslektiker i många avseenden, att det sker som en multisensorisk film. När jag föreställer mig hur han kan mena blir min bild onekligen tredimensionell. Många av de fenomenen han beskriver tycker jag mig se utgå från denna typ av tänkande. Hellberg tar även upp det tredimensionella tänkandet och flera aspekter kring ett sådant. Jag, liksom Hellberg, är övertygad om att man som dyslektiker har ett flerdimensionellt, tredimensionellt bildtänkande som främsta tillvägagångssätt och tolkningsverktyg. Det tycker jag också verkar stämma, både utifrån den problematik man kan uppleva, men även i det sammanhang där detta tänkande till och med kan vara en fördel. Det finns både för- och nackdelar med det verbala och det icke-verbala tänkandet beroende på situation och vad som ska utföras. Dock är det som jag ser det inte konstigt att det tredimensionella icke-verbala bildtänkandet skulle kunna bidra till komplikationer när det kommer till just den tvådimensionella informationen. När det gäller sådant som ska hanteras tvådimensionellt och som också kräver en tvådimensionell avkodning för att uppnå bästa resultat. Det är just inom dessa tvådimensionella områden, så vitt jag kan se det, som dyslexin också ofta yttrar sig i problem. Dyslexi är ett resultat av ett huvudsakligen icke-verbalt tänkande. Ett tänkande som till stor del består av tredimensionella bilder. Denna tredimensionalitet skulle man kunna spekulera i om den har något att göra med den symmetri som råder i den dyslektiska hjärnan, om man nu får uttrycka sig så. Det finns inte någon större dominans när det kommer till ögonen och inte heller när det kommer till händerna, till vänster- och högerhändheten, i lika stor utsträckning som annars. Det finns även teorier om annorlunda sätt när det gäller hörsel, med ett dominant öra och så vidare. Skulle denna jämställdhet kunna vara en orsak till den ytterligare dimension som tillförts i tänkandet? Kan detta ha något att göra med den upplevda tredimensionaliteten som resulterar i att man inte kan tänka platt? Textnoter och vissa typer av formler är det enda som jag kan komma på som är tvådimensionellt och som också kräver en tvådimensionell avkodning. En tavla, kartor och en filmduk är exempelvis också platta och tvådimensionella. Det är tvådimensionell information, men de kräver ingen avkodning av detta slag i samma utsträckning. Denna information kan man avkoda även tredimensionellt, utan att det väsentliga innehållet kommer till skada. Om man dock avkodar exempelvis text på ett tredimensionellt sätt kan det medföra en del komplikationer för läsandet, både i sättet man ser på en text i sin helhet men också för det enskilda ordet. Man kan också uppleva att man får ut även en annan typ av information vid lästillfället än vad som är nödvändigt och tänkt. Jag kan ibland komma på mig själv med att titta på texter, exempelvis ord på skyltar och i reklamaffischer, utan att jag helt automatiskt har läst dem. Något som jag tror skulle kunna anses som rätt ovanligt. Jag kan dock ofta veta det ungefärliga kafénamnet eller vad det nu kan handla om. Utseendet på ordet eller några av de bokstäver som ingår. Även hur namnet bildligt ser ut, stil, färg, teckensnitt, att ordet ser ut som en annan logga från ett annat sammanhang, känslan av ordet. All annan information man kan tänka sig, men dock alltså inte nödvändigtvis vad det rent läsligt och bokstavligt talat egentligen står. Jag måste ofta medvetet slå på den funktionen. Läsprocessen på mitt sätt. Konsekvenserna för själva textläsandet med en tredimensionell typ av avkodning menar jag har flera delar och moment. Fenomenet hoppande bokstäver och ord som inte vill stå stilla hör man relativt ofta när läsning beskrivs sammankopplat med dyslexi. Detta har med det tredimensionella tänkandet och dito avkodandet att göra och är en följd som framträder rent praktiskt. För att försöka göra detta lite mer begripligt för vanligt folk inom citationstecken kommer jag nu förklara hur jag upplever just detta fenomen. När jag ser på en text kan jag ibland mycket riktigt uppleva att den inte tycks vara helt stilla. Jag brukar dra en parallell till när man tittar på en viss typ av en tredimensionell bild. En sådan som vid första anblick bara tycks bestå av en massa små mönster ur vilken man inte tycker sig få fram någonting alls till en början. Men om man bara får titta en stund så framträder till slut något mitt i denna liksom småmyllrande bild. I samma ögonblick så är omgivningen till detta föremål som i lite darrning. Näst intill likt ett myrnas krig på en tv-skärm sett på långt avstånd. Denna darrning kan jag känna igen ifrån tillfällen då jag läser och framförallt när jag ser på en text. Det djup som man tycker sig uppleva i den tredimensionella bild som nyss beskrivits kan jag också ta med mig och känna igen från min läsupplevelse. Den vita bakgrunden kan liksom vilja byta plats med svärtan i bokstävernas skarpa silhuetter. Bakgrunden kan röra sig fram mot mig och även ibland vilja komma fram framför bokstäverna. Som att det skulle vara urskurna ur pappret. Bokstäverna kan alltså upplevas röra sig. Inte så mycket åt olika håll i mitt fall, utan mera framåt och bakåt. Som att det helt enkelt finns något slags djup i bilden, eller som jag snarare försöker lägga in eller utläsa i den, i texten. Hellberg beskriver att hon upplever text på vitt papper hänga i luften. Hon tar här även upp problemet med att ibland felvända bokstäver, något som jag själv dock inte upplever i skrivandet, på grund av det tredimensionella tänkandets brist på fasta riktningar som upp och ner, fram och bak. Man är totalt fri och kan se bokstaven från vilken vinkel som helst. Texten är platt, tvådimensionell och ska också tolkas så. När jag tillför ännu en dimension får den liv. Den får bokstavligt talat en djupare dimension som inte är användbar eller till nytta i detta sammanhang, utan snarare försvårar förmågan att se orden klart. I en text eller liknande finns inget syfte med att tolka den som en helhet eller bild. Nästan ingen information överhuvudtaget går att utläsa med det ögat i vanlig text. Mer än kanske rubrikernas förhållande till textmassan och indrag vid radbyte för att markera nytt stycke, vilket kan visa ämnesbyte av något slag. Detta djup eller synsätt kan jag också ibland uppleva i förhållandet mellan textdelar, mellan orden, men även mellan bokstäverna. Om orden rör sig och ses liksom i olika lager, olika långt ifrån varandra avståndsmässigt, framåt och bakåt, är det ju också svårare att se den bredvid varandra. Vilket också säkerligen märks vad det gäller mina ögonrörelser och dess fixeringar vid texten. Man har också konstaterat att rörelser vid läsning och ögonnedslag skiljer sig mellan dyslektiker och vanliga inom parentes läsare. Det blir därför svårt för dyslektiker att få sammanhang i meningar där ord och bokstäver inte upplevs bredvid varandra. Samma sak kan nog även gälla bokstäverna i orden. Det kan även här i varje enskilt ord finnas ett djup. Och hela ordet kanske inte är lika tillgängligt samtidigt. Vissa bokstäver kan uppfattas som längre bak, vilket kan resultera i att man kan få svårt att läsa det. Liknande situation råder i tanken. Inger Rolenius och även Hellberg pratar om att man som dyslektiker inte ser orden i sitt tänkande i samma utsträckning. Man ser inte fusklappen. Man har en annan förutsättning att se symboler av sådant slag i sitt huvud, vilket även Davis och Hellberg tar upp. Bokstäverna har även här svårigheter att vilja vara stilla vid varandras sida. Ord är platta fenomen. Jag kan dock med lätthet plocka fram en bokstav i taget med tredimensionell form i tanken. Jag och flera personer med dyslexi i min närhet ritar ofta och relativt lätt till skuggor på bokstäver och text, ofta omedvetet. Det tredimensionella seendet skulle även kunna påverka perspektivet vid tecknande. Detta skulle här kunna vara en fördel och underlätta tecknandet och skapande av tredimensionell natur. Det tredimensionella tänkandet kan av samma anledning även försvåra tolkningen av andra platta fenomen som klockan. Hellberg beskriver att man här kan behöva göra en platt tankebild av den. Så att hållet man ska se den ifrån, begrepp som fram, bak, i och över blir tydligare. Denna problematik och behov är inget som jag själv känner igen. Men exemplet konkretiserar återigen det tredimensionella och problematiken denna kan ge vid platt information. När det pratas om problem kring läsriktningen och automatiserad avkodning som bland annat tas upp i de definitioner som jag presenterat och av Persson, anser jag även här att förklaringen finns i det tredimensionella. Läsriktning är något man måste lära in. tar Davis upp. Att för en dyslektiker tolka på detta onaturliga sätt sker med en stor ansträngning. Man behöver tvinga ögonen i rätt riktning i en medveten handling. Något som jag också upplever och att det även tar kraft och är ansträngande. Man har i och med det tredimensionella seendet och tänkandet mycket svårare att till en början avkoda endast små enheter och detaljer. Ta bokstav för bokstav och ord för ord i en bestämd ordning bredvid varandra, från vänster till höger. Man avkodar naturligt i större utsträckning allt på samma gång, i helheter. Man vill gärna utgå från helheten och sedan gå nedåt på detaljer i sitt strukturerande. Jag tror att den analytiska principen som läsmetod, vilken Frost beskriver, kan vara fördelaktig vid läsinlärning kopplat till dyslexi. Här utgår man från en helhet som därefter bearbetas på ett mer detaljerat plan. En metod inom denna är whole language som har sitt ursprung på Nya Zeeland och utgår från barnets erfarenhetsvärld. Att lära sig läsa uppfattas således som en naturlig språklig process enligt Frost. Den kontrasterande läsmetoden som är den mest utbredda i våra skolor i Sverige utgår från en annan utgångspunkt, den syntetiska principen. Denna syntetiska princip innebär att eleven börjar med att lära sig en rad delfärdigheter som sedan integreras till en sammanhängande läsprocess, enligt Helena Bovin, som arbetar som sångerska, röst- och talpedagog samt är verksam med lyssningsträning med Tomatis-metoden. Lästraditionen som här används är phonics, vilken bygger på att lära barnen den alfabetiska principen, bokstäver, deras ljud och hur man arbetar med analys och syntes. En automatiserad ordavkodningsförmåga är här en förutsättning för god läsförmåga. Det finns motstridiga uttalanden om denna nyzeeländska metod, dels att dyslexiproblematik inte skulle finnas på Nya Zeeland, att denna metod passar det dyslektiska tänkesättet. Dels att läs- och skrivproblematik visst existerar där, enligt B. Solman. Jag tror dock att båda dessa uppgifter skulle kunna stämma, men att det dock inte är dyslektikerna som stöter på problemen. Det skulle snarare kunna vara extremt vänsterdominant tänkande personer som skulle kunna få svårigheter med helheterna. Jag lärde mig läsa med en syntetisk metod. Vi lärde oss bokstavsnamnen och ljudade oss till orden. Själv misstänker jag dock starkt att jag mer direkt hoppade till helordsläsning, vilket mitt gissande och de många felläsningar vid småord jag gjorde som barn tyder på. Detta fenomen med helordsläsning tas även upp av Davis, som generellt för dyslektiker. Det är också en förklaring till att jag hade svårt att förstå uttalsregler i till exempel engelska och fonetisk skrift. Som god läsare menar Höjen och Lundberg att man ska kunna skifta mellan helords- och ljudande läsning, eller fonologisk och ortografisk som de benämner det. De menar att dyslektiker inte kan skifta naturligt mellan dessa strategier utan fastnar i den ena. Skillnaden mellan den ortografiska automatiserade helordsläsningen, som är det sista och fjärde steget i den traditionella läsprocessen, och min helordsläsning är att det i botten hos mig inte i samma utsträckning vilar på en automatiserad ljudande grund. Icke-dyslektikern kan snabbt växla till stadier som passerats innan, som den alfabetisk-fonologiska med ljudandet som verktyg vid exempelvis okända ord. Jag kan alltså inte lika lätt växla mellan dessa olika strategier. Man kan dock använda och utnyttja helhetsperspektivet, vilket jag gör. Jag kan få ut mycket annan information av texter och anteckningar jag läser utöver innehållet, något jag använder mig mycket av när jag skriver texter för eller till mig själv. Symboler av annat slag med en direkt betydelse, såsom pilar och bilder, avstånd, storlek, teckensnitt, ibland till och med färg, för att få med så mycket information som möjligt, som inte behöver läsas, men också för att underlätta läsningen och också minska mängden text. Informationen jag alltså får ut direkt av texten bara genom att titta på den och utan att läsa. Dessa sätt att markera och få ord att sticka ut från omgivningen gör att jag snabbt får ut information från texten bara genom en överblick. Ibland hävdas det generellt att man genom att markera text ofta gör den mer svårläslig, av till exempel Lindborg. Vilket alltså inte stämmer i mitt fall. Denna helhetliga typ av visuell kommunikation kan man absolut allmänt använda mer av än det vi generellt gör idag. Symbol, bild. Att läshastigheten ofta kan vara lägre hos dyslektiker menar jag utöver tolkningssättet även har en förklaring i den begränsade förmågan att tänka med indirekta symboler, såsom bokstäver. Om man inte har samma förmåga att kunna tänka med ord och se dessa för sitt inre resonemang kan det bidra till att man skulle kunna begränsas i sitt tänkande som rör information som bygger på just dessa. Detta skulle kunna vara förklaringen till uttalandet att det verbala arbetsminnet i det avseendet skulle kunna vara påverkat och nedsatt, som bland annat Andersson, Belfrage och Sjölund tar upp. Jag skulle då vilja förtydliga att mycket tyder på att det enbart är denna funktion, symbolhanteringen av ord, indirekta symboler, som är påverkad ur denna aspekt. Detta kan även ge en viss förklaring till eventuell stavningsproblematik och förmågan att exempelvis lära sig gloser och annan information som bygger på detta sätt. Man ser som sagt inte fusklapparna, som Rolenius hävdar. Inlärningssvårigheter är ju även ett begrepp som kan komma upp kopplat till dyslexi, som jag ser samma förklaring till. I skolan bygger en stor del av informationen på inlärning på det litterära systemet, som jag kallar det. Förmågan att memorera ord och ordföljder. Om man har begränsade förutsättningar att se ord i sitt tänkande så inverkar det förstås på inlärningen och memoreringen av sådan typ av information. Detta förklarar också problem som kan uppstå vid förståelse av viss typ av muntliga instruktioner. Om dessa är uppbyggda på ett litterärt sätt, där en förväntad förmåga till att se viss typ av information snabbt framför sig för att hjälpa minnet och underlätta förståelsen, är det inte så konstigt att man som bildtänkare kan få svårigheter. Att man då kan ha svårt med att hinna skapa bilder av vad som sägs om informationen till exempel innehåller okända ord eller ord som inte man känner igen, ett större antal siffror eller en instruktion. Jag tror att jag för min egen del i sådana situationer ofta omedvetet kan ta hjälp av mitt gehör. Jag kan för min inre röst upprepa det som sades om jag inte direkt hann uppfatta innehållet. Som dyslektiker har man istället bilder att förlita sig på, som även Davis och Hellberg hävdar. Om man normalt tar hjälp av sitt inre seende av ord vid läsning för förståelse så är ju situationen för en person med dyslexi en annan. Davis hävdar att denna typ av tänkande är snabbare. I detta fall misstänker jag dock att översättningsarbetet, genomförandet att bygga upp betydelsen i bilder, är mer tidskrävande i och med de olika formaten. I hanteringen av en text är här processen lite mer komplicerad. Det är fler steg för en person med huvudsakligt bildtänkande. Först ska man tolka på visst sätt i en viss riktning det vill säga läsriktningen. Sen ska symbolerna som tillsammans bildar ord och meningar omtolkas från ett symbolspråk till bildspråk innan läsförståelse kan uppnås. För att man ska få grepp om betydelsen bildmässigt behövs en mängd information för att man ska få en grund och något att utgå ifrån i bilderna. För att det ska kunna bli begripligt. Man vill gärna som sagt utgå från en grund, en helhet som man sedan kan bygga på. Detta gör också att svårigheten att sätta sig in i texten kan variera stort. En mer beskrivande text är lättare än en väldigt abstrakt sådan att bygga upp bildförståelse kring. Om man redan tidigare innan har lite bakgrundsinformation om innehållet i den text man ska sätta sig in i, underlättar detta processen. Då kan man redan ha gjort lite av jobbet och skapat en bild som man sedan bara kan bygga på, istället för att behöva konstruera helt nya bilder samtidigt som man läser. Bildtänkandet har dock även en varierande effekt på läsförståelse. Vissa typer av text innehållande mycket teoretisk information, abstraktioner och fakta kan uppfattas som svårt att snabbt bildligt få ett grepp om. Detta särskilt om man enbart har bilder att binda upp informationen på, vilket man som dyslektiker hänvisar till i högre utsträckning än andra. När det exempelvis är en beskrivande text, som en skönlitterär sådan, tror jag att bildtänkandet kan vara en tillgång och berika förståelsen. Man får snabbt en bild av handlingen och läsupplevelsen blir stor. Jag har för egen del många gånger upplevt att jag nästintill har befunnit mig i miljön jag läst om. Läsupplevelsen berikas nog även för att jag hinner vara i denna miljö ett tag. För att det för mig tar sin lilla tid att läsa en bok. Jag tycker mycket om att till exempel läsa historiska romaner, vilket är något som jag tror delvis orsakas av just detta. Man får möjligheten att kliva in i en annan värld. I en annan värld på sina egna villkor och initiativ. Det är när man använder läsningen som ett medel för information, kommunikation och inlärning i stor mängd och när detta även är tidsbegränsat och tidspressat som läsningen innebär problem för mig. Inte läsning så mycket i sig, i mitt tempo. Rumsuppfattning. Detta tredimensionella bildtänkande påverkar också till viss del rumsuppfattningen. Något som även Davis tar upp. Man är mer fri i sitt tänkande och har en större uppmärksamhet fäst på omgivningen som helhet, vilket även avspeglar sig här. Utöver det att jag alltid vet var någonstans i textstycket jag befinner mig och vilken form detta har, kan jag också märka det i sammanhang där jag kan behöva tänka ut hur saker och ting ser ut från andra synvinklar och synsätt. Något som jag alltid upplevt som relativt lätt och något som jag känner att jag har stor nytta av. När man pratar väderstreck kan jag också känna av det. Jag kan dock i situationer när begreppen höger och vänster kommer upp enbart känna en viss förvirring. Denna förvirring berör inte rumsuppfattningen generellt, utan enbart då begrepp av mer tvådimensionell typ uppkommer. Detta beror ju på varifrån man praktiskt utgår, om detta är från en själv som man ser det och var man i så fall tänker att man befinner sig i ett tänkt rum man inte befinner sig i. Jag ser ofta ett rum långt uppifrån, från långt håll. Kreativitet. Jag har mer och mer börjat lägga märke till kreativiteten hos bildtänkare, personer med dyslexi. För mig har det alltid varit en sådan stor del i min bakgrund att jag nästan tagit detta som något självklart och helt naturligt tills jag märkte att det inte såg ut så här i alla familjer. I min uppväxt har alltid skapandet, måleriet, pysslandet och fixandet varit en naturlig del som min mamma till stor del stod för. Även andra dyslektiker jag pratat med har känt likadant kring uppfattningen om dessa aktiviteters förekomst i hem generellt, vilket även beskrivs i Hellberg. Nu för tiden ser jag nästan kreativiteten, idéskapandet och uppfinningsrikedomen som mer sammanförande dyslektikerna emellan än läs- och skrivproblematiken, som ju ser så olika ut från individ till individ. Förmågan ser ofta olika ut som eget skapande i olika former i teorin eller i praktiken. Uppfinningsrikedomen är ett karaktärsdrag, när det man söker tydligen ännu inte har uppfunnits. För min egen del kan det ofta vara processen som är den viktiga och den kick man eftersträvar snarare än resultatet. Lite klischéartat skulle man kunna säga att det är under skapandeprocessen som jag nog känner mig mest levande. Kanske beror detta på att man här får vara sig själv och arbeta utifrån ett för sig passande sätt, jämfört med vissa andra situationer som jag omnämnt. Så det kanske inte är någon slump att man ofta försöker hitta nya vägar att promenera hem för att få se nya platser att låta sig inspireras av eller att göra saker på fri hand, som att inte använda recept, mönster, förlagor eller noter. Samma sak när man funderar ut något nytt undervisningsmaterial och sätt att lära ut och gå tillväga. Skapande moment som jag är glad att mitt jobb som musiklärare till stor del innehåller. Nyfikenheten och glädjen i mitt eget skapande tror jag man helt enkelt till viss del har mitt dyslektiska tankesätt att tacka för. I ett radioprogram jag hörde diskuterade man kreativitetens värde på dagens arbetsplatser, dess roll för företagets överlevnad och för människans eget välbefinnande. Jenny Åkerman, hjärngympainstruktör, visade på en mängd övningar man kunde göra för att träna upp sin kreativitet. Det var när jag hörde dessa övningar som jag mer började fundera kring detta, för att det för mig kändes så självklart. Bland annat berörde hon resultat som att vidga sitt tänkande i nya banor genom att göra vanliga saker på nya sätt, vänja sig vid att vara förvirrad och visa på lekar som gav nya associationer och tankar. Inga av dessa resultat skulle jag kunna tänka mig känns främmande för en person med dyslexi, redan utan övningar. På Språkalos hemsida går det att med anknytning till kreativitet och skapande läsa att det är en utmaning för ett samhälle som är så uppbyggt på skriftlig kommunikation som vårt att upptäcka och tillvarata dessa sidor. Johan Kullberg, professor i psykologi, beskriver att kreativitet är ett förhållningssätt till tillvaron. Att det handlar om att kunna lyssna inåt, men också om mod. När man nämner mod skulle man kunna säga att man kommer till bildtänkarens stora fiende och tyvärr även dennes vanligt förekommande följeslagare. Det dåliga självförtroendet man lätt fick i skolan, men dessvärre desto svårare att göra sig av med. Omnämnandet av det dåliga självförtroendet som en följd av dyslexi är vanligt förekommande, exempelvis nämns i Davis, Miles & Westcomb, Hellberg och på Språkalos hemsida etc. I den sistnämnda tas även upp att dyslexi kan bidra till att man undviker vissa situationer för att undgå förnedring. Om man dock tar sig förbi detta hinder med rätt stöd i ryggen tror jag man verkligen kan våga gå in i den kreativa processen på arbetsmarknaden som ju bland annat enligt P1s program Kropp och själ verkar törsta efter sådan kompetens. Det sägs att en väldigt stor del av uppfinnare, chefer och ledare har dyslexi, eller rättare sagt ett bildtänkande med en stor dos av höger hjärnhalvas inflytande i tänkandet. Ingvar Kamprad är en typisk nytänkare med ett koncept som fungerade rätt bra, även Bell och Einstein. Se vidare i arbetets början under lista. Det sägs också att 10% av alla världens miljonärer har detta handikapp eller gåva, hur man nu vill se det. Detta bildtänkande som presenteras ovan gör mig och många med mig till bildtänkare. En benämning som jag tycker lämpar sig bättre och ger en mer rättvis och förklarande bild av vad det egentligen handlar om. Man är en bildtänkare, vilket i sin tur naturligt kan resultera bland annat i svårigheter med ord, dyslexi. Jag kommer även i fortsättning att använda termerna dyslexi och dyslektiker för att minska eventuell förvirring. Dock vill jag att detta resonemang finns med i bakhuvudet under resterande läsning. Jag vill avsluta med Hellbergs uppmaning. Glöm inte vilken fantastisk glädje ett bildseende kan ge. Så låt fantasin få fritt spelrum. Min definition av dyslexi. Dyslexi är en naturlig följd av ett resultat av ett typ av tänkande. Ett huvudsakligt icke-verbalt tredimensionellt bildtänkande. Detta medför att man inte har förmågan att kunna tänka platt. Det enda som är tvådimensionellt i vårt samhälle och som även kräver en tvådimensionell avkodning och hantering är text, notskrift och liknande inkluderat. Det är kring dessa områden den dyslektiska problematiken uppstår, vilken ofta är härledd till den översättningsprocess dessa olika format sinsemellan kräver.